Ja, ska vi läsa? För att förstå sammanhanget här så bör vi kanske läsa Galaterbrevets hela andra kapitel. Och det är något som många har förvånats över, denna konflikt mellan Paulus och Petrus och hur vi ska uppfatta detta. Vi har ju gång på gång sagt att apostlarna bär fram en enda apostolisk undervisning och att det förkunnar detsamma. Och nu ska vi läsa här Galaterbrevet 2. Efter 14 års förlopp for jag sedan upp till Jerusalem åtföljd av Barnabas. Jag tog också Titus med mig. Men det var på grund av en uppenbarelse som jag for dit upp. För bröderna där framlade jag det evangelium som jag predikar bland hednerna. Särskilt framlade jag det för de män som stod högst i anseende. Detta av oro för att mitt strävande nu vore förgäves, eller förut hade varit det. Men icke ens Titus, min följeslagare som var grek, blev nödgad att låta omskära sig. Det var nämligen så att några falska bröder hade kommit att upptagas i församlingen. Det hade smugit sig in för att bespeja vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, och detta ville trälvinna oss. Då gav icke ens ett ögonblick vika för dem genom en sådan underkastelse. Du ville att evangeliets sanning skulle bli bevarad hos eder. Och angår dem som ansågs något vara, hurudana det nu var, det kommer icke mig vid. Gud är icke anseende till personen. Så säkert icke dessa män, det som stod högst i anseende, att pålägga mig några nya förpliktelser. Tvärtom, de såg att jag hade blivit betrodd med att förkunna evangelium för det oomskurna, liksom Petrus hade fått det omskurna på sin del. Till densamme som hade stått Petrus bil, hans apostlarverksamhet, bland de omskurna, han hade också stått mig bi bland hedningarna. Och när det nu förnam den nåd som hade blivit mig given, räckte det mig och Barnabas handen till samarbete. Både Jakob och Kefas och Johannes, som dessa som räknades som för själva pelarna, vi skulle verka bland hedningarna, och det bland hedningarna, och det bland de omskurna. Endast det skulle vi tänka på de fattiga, och just detta har jag också vinnlagt mig om att göra. Men när Kefas kom till Antiochia trädde jag öppet upp mot honom, till han hade befunnit skyldig till en försyndelse. Förut hade han nämligen ätit tillsammans med hedningarna, men så kom några män dit från Jakob, och efter deras ankomst drog han sig tillbaka och höll sig undan av fruktan för de omskurna. Tillsammans skrymteri gjorde sig också de andra judarna skyldiga, och så blev till och med Barnabas indragen i deras skrymteri. Men när jag såg att det inte vandrade med fasta steg i evangeliets sanning, sa jag till Kefas i allas närvaro: om du som är juden kan leva efter hedisk sed istället för efter judisk, varför vill du då nödga hedningen att leva efter judiskt sätt? Vi för vår del är väl på grund av vår härkomst judar och icke hedniska syndare. Men då vi nu vet att en människa icke blir rättfärdig av laggärningar utan genom tro på Kristus Jesus, har vi också visat vår tro till Jesus Kristus, för att vi skulle bli rättfärdiga av tro på Kristus och icke av laggärningar. För av laggärningar blir inte ett kött rättfärdigt inför honom. Men om det jämväl vi, i det att vi sökte att bli rättfärdiga i Kristus, har vi funnits vara syndare, då är Kristus en syndatjänare. Bort det. Om så vore att jag byggde upp igen det, så det samma som jag redan har brutit ned, då bevisar jag därmed att jag var en överträdare. Jag för min del har genom lagen dött bort från lagen, för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Jag förkastar icke Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade ju Kristus icke behövt lida döden. Amen. Ska vi slå på då? Är det påslag? Ja. Vi ska här tala om tro och praxis, om tro och handlande. Det är ju så många som under djup smärta har läst den här konflikten mellan aposteln Petrus och aposteln Paulus och varit bedrövade efter läsningen. Jag tror att om vi läser och fattar detta rätt, så ska vi förstå vad det gäller. Det är frågan om tvisten mellan Paulus och Petrus i Antiochia. Av det första kapitlet framgår hur aposteln Paulus blir accepterad, hur han blir omvänd och hur han blir accepterad som apostel. Och vi får en bild av apostlakyrkan, av urkyrkan. Församlingarna i Judén och församlingen i Jerusalem, dessa församlingar var inte utrotade. Visst hade Saulus i en blind nitälskan sökt riva ner Guds församling. Han hade gått längre än sina jämnåriga i sin förföljelseiver. Men resultatet blev istället att Saulus blev en Paulus. Farisén blev en kristen apostel. Och det heter i första kapitlet 24 vers att församlingarna prisade Gud för Paulus skull. Och så handlar kapitel 2 om hur Paulus blir accepterad som apostel av de andra apostlarna. Paulus berättar i brevet hur han i Jerusalem vid en enskild sammankomst med församlingens ledande män framlade det evangelium han predikade bland hedningarna. Apostoliskt lärosamtal förekom där i Jerusalem. Och det är troligen inte här frågan om apostlamöter i Jerusalem, utan att detta skedde mycket tidigare. Och här talas om en enskild sammankomst. Och resultatet blev detta, att apostlarna i Jerusalem insåg att Paulus hade blivit betrodd med att förkunna evangeliet för hedningarna. Och det räckte Paulus och Barnabas handen till samarbete. Och så där enades man också om arbetsordningen, arbetsfördelningen. Paulus och Barnabas skulle arbeta bland hedningarna, och Petrus och de andra apostlarna, framförallt bland de judekristna. Evangeliets sanning var en enda, och sanningen var väl bevarad. Apostlarna trädde fram med en lära, ett dop. Det förelåg ingen konflikt i apostlakretsen. Den oro som Paulus hade känt att han skulle ha arbetat förgäves, den oron var helt ogrundad. Och de ledande männen i Jerusalem, om den säger han att de pålade mig inte några nya förpliktelser. Och Titus blir inte heller tvingad att låta omskära sig. Apostlakyrkan framträder enad och stark. Apostlarnas uppgift var ju också att gå ut i världen. Apostlarnas predikoplats var inte begränsad till en församling, till en lokalförsamling. Apostlarna var ju lärare i hela den unga kristna kyrkan. Denna bild av urkyrkan, av församlingen, apostlaförsamlingen, den är oss kär. Och ibland har apostlatiden betraktats som kyrkans och församlingens guldålder. En sådan respekt för en särskild period kan dock vara farlig och leda till falska föreställningar. Det kyrkohistorien bör ju för oss vara berättelsen om hur det kära evangeliet har gått ut i världen, som Luther säger. Och när vi tänker så, då behöver vi inte längre förhärliga en viss tid eller absolutifiera någon tid eller några personer. Då vet vi att kyrkohistoriens uppgift är att väcka vördnad för Guds ord. Om vi så går att studera detta kapitel 2 med den förutsättningen att vi här har den ideala tiden, kyrkans historia, då har vi glömt att aposteln Paulus själv i början av sitt brev så talar han om den nuvarande onda tidsåldern. Kapitel 1, vers 4. Han talar inte om den nuvarande goda guldåldern. Det Paulus kallar tiden för ond. Världen är ond. Men många som har läst detta kapitel har ofta läst det i stor besvikelse, därför att det inte har riktigt gett akt på innehållet. Ska vi försöka förstå de lärdomar som detta kapitel ger, då måste vi läsa det i tro på apostlarnas ord och inte i en idealisering av apostlarnas personer. Som skulle ordets första tjänare som personer betraktade vara annorlunda än andra människor. Här kan citeras Pauli egna ord i Lystra. När folket ville frambära offer åt honom, när han hade gjort ett underverk, ett gudomligt underverk, och hedningarna betraktade Paulus som en gudomlig människa, ja, då störtade Paulus ut bland folket och ropade: också vi är människor av samma natur som ni, och vi förkunnar för er evangeliet. Apostelgärningarna 14, vers 15. Och det är viktigt att vi verkligen har klart för oss detta. Vår kristna tro innebär inte att vi tilldelar apostlarna som personer, observera som personer betraktade, en särställning som skulle vi tro på Paulus person, på Petrus person, eller som skulle vi tro på den som ideala kristna personligheter. Vi måste skilja mellan person och ämbete. Det är viktigt. Och om vi inte gör denna åtskillnad, då kommer tanken att föras in på ämbetsbärarens person. Nej, vi bekänner oss tro på en apostolisk kyrka. Och då gör vi det därför att vi tror att det är genom apostlarnas ord och undervisning som vi har kommit i tro. Och att trons innehåll är lika med apostlarnas lära. Och i sin överste prästliga förbön ber ju Jesus för alla dem som skulle tro. Och där säger han, och han ber för alla dem som genom apostlarnas ord skulle komma till tro på mig. Slutar alltså Paulus vers 10 sin skildring av sitt besök i Jerusalem, det andra besöket, med att visa att andens och trons enhet är bevarad i apostlakretsen, så övergår han sedan att skildra tvisten mellan sig och Petrus i Antiochia. Därmed ska vi gå över till vers 11. Och vi förflyttar oss då från Jerusalem till Antiochia i Syrien. Och här ska vi försöka se vad som låg i denna tvist mellan Paulus och Petrus i Antiochia. Och här skriver då Petrus, Paulus, i vers 11. Men när Kefas Petrus kom till Antiochia trädde jag öppet emot honom, eftersom han stod där som dömd av Gud. Det vill säga, eftersom han hade gjort sig skyldig till en försyndelse. Aposteln Petrus, dömd av Gud, dömd för sin försyndelse i Antiochia. Luther skriver här om, han säger: här låter vi andra disputera huruvida en apostel kan synda. Oss tillkommer det inte att förringa Petris synd. Därför bör vi inte tillskriva apostlarna en så stor helighet att de inte kan synda. Petrus hade alltså syndat. Och var bestod då Petrus synd? Paulus talar om Petrus skrymteri, om att Petrus inte vandrade med fasta steg enligt evangeliets sanning, vers 14. Och det var därför som Paulus trädde upp mot honom. I samma kapitel uppger Paulus hur han i Jerusalem inte ens för ett ögonblick hade givit efter för de falska bröder som hade kommit att upptas i församlingen. Sitt fasta uppträdande mot dessa förklarar Paulus med att han ville att evangeliets sanning skulle bli bevarad. Vers 5. Såväl när det är frågan om de falska bröderna i Jerusalem som när det gäller Petrus skrymteri strider alltså Paulus för evangeliets sanning. Men det kan av detta uttryck se ut som om det var frågan om samma försyndelse i båda fallen. Att försyndelsen skulle gälla en avvikelse från evangeliets sanning. Men så är inte fallet. De falska brödernas synd var en synd i läran. Det skriver jag. Men Petri försyndelse var en synd i leverenet. Det är väldigt viktigt att jag klart för oss det. Alltså de falska brödernas synd var en synd i läran. Men Petri försyndelse var en försyndelse i leverenet. Petrus avvek alltså inte i Antiochia från evangeliets lära. Han sökte till exempel inte som de falska bröderna i Jerusalem tvinga Titus att omskära sig. Utan Petrus syndade i Antiochia genom sitt onda exempel. Det var genom Petri uppträdande, genom Petri hållning och livsstil, evangeliets renhet var hotad. Petrus ändrade livshållning i Antiochia berodde på att några judekristna män från Jerusalem hade kommit dit. Och av hänsyn då till dessa bröt Petrus bosgemenskapen med de hedna kristna. Han återanpassade sig till en judisk exklusivitet. Och Petrus har helt visst betraktat detta som rent praktiskt betingat just i Antiochia för en kortare tid. Under sin vistelse i Antiochia kunde Petrus lämpligen, tyckte han, för ett ögonblick under de judekristnas besök från Jerusalem, han kunde återgå till en judisk livsordning där skillnaden mellan omskuren och oomskuren, mellan jude och hedning, iakttogs. Hänsynen till de judekristna, artigheten mot dessa gäster från Jerusalem, fordrade detta, tänkte Petrus, att han tillfälligt gick in under deras sedvänja, att han ackommoderade sig, anpassade sig. Och här har vi ju ett väldigt viktigt problem som är särskilt ett svårt problem på missionsfälten. Hur har den kristna församlingen att ackommodera sig till exempel afrikanska seder? Frågan om ackommodationen, anpassningen. Petrus såg inte sin synd, utan han ansåg tvärtom han handlade rätt och handlade i kärlek. Och att han kunde så tjäna de svaga judarna, säger Luther. Petrus var alltså i princip väl medveten om att det stod honom fritt att äta vad som helst. Och att han ej var bunden vid den judiska ceremoniallagens bestämmelser i fråga om ren och oren mat. Apostlagärningarna 10, vers 9 följande. Och Petrus visste mycket väl att detta med omskärelse och icke omskärelse, att det här i det nya förbundet var frågan om att vara den andliga omskärelsen, trons omskärelse. Det var alltså i Petrus fall inte frågan om en försyndelse i läran. Låt oss ha det klart för oss. Utan Petrus har som apostel allt sedan pingstdagen framburit den apostoliska läran i full renhet. Det var inte här frågan om hans försyndelse i läran. Före andens utgjutande på pingstdagen, före pingstdagen var väl apostlarna ännu i en viss okunnighet. före pingst. Vi kan till exempel läsa Apostlagärningarna 1, vers 6, eller Markus 10, vers 35 och följande. Men efter pingstdagen, efter andens utgjutande, blev apostlarna felfria vittnen. Det var Gud som talade genom apostlarnas undervisning, genom Paulus och Petrus predikan. Petrus stod dömd av Gud för sin eftergift, för sådana som föreskriver människobud. Det är så vi måste säga. Alltså, Petrus stod dömd av Gud för sin eftergift för sådana som föreskriver samveten människobud. Denna hållning bedömdes av Paulus som skrymteri, som rollspelande och som utslag av människofruktan. Petrus följde här ett mönster som några män ifrån Jerusalem angav som nödvändigt. Petrus handlade mot sitt eget samvete. Och genom en sådan anpassning till judekristen praxis hade Petrus ingett de hedna kristna i Antiochia den föreställningen att det borde rättfärdiggöras genom både lagen och evangeliet. Genom sitt handlingssätt skadade Petrus evangeliets lära, själva tron och rättfärdiggörelsen genom tron. Så ledde Petrus försyndelse i levernet. Petrus handlingssätt bort ifrån trons sanning. Och Luther säger så här: Petrus synd skulle ha blivit anledning till evangeliets undergång om inte Paulus hade trätt upp mot Petrus. En sådan exeges är ingen överdrift. När Paulus går emot Petrus i Antiochia, när han inte för ett ögonblick underkastar sig de falska bröderna i Jerusalem, gör han så för att evangeliets sanning ska bli bevarad i Galatien. Vers 5. Bli bevarad hos er i Galatien. Petri försyndelse bestod alltså i att han inte levde som han lärde. Petrus fall bestod i hans dåliga exempel. Rakt i ansiktet blev också Petrus själv stödjepelaren tillrättavisad, och det i församlingens närvaro. Men var det verkligen nödvändigt med denna tvist, frågar någon. I Sverige skrattar man gott åt den här historien om kyrkoherden som i sin predikan säger till sina sockenbor: ni ska leva som jag lär och inte som jag lever. Men när pastorn ställer upp en mur, en hög mur, mellan lära och liv, då kan detta hos en kristen bli föremål för ett förtjust leende. Vi tycker att historien är rolig, men det är egentligen frågan om något mycket allvarligt. Ty Bibeln lär så klart och tydligt, detta kapitel lär, att ett falskt exempel i levernet leder till falsk lära. Här måste vi alltså förstå att lärdom inhämtas inte bara verbalt genom ord, utan även genom exempel. Och Luther säger i sin stora Galaterbrevskommentar: Petrus hade felat mot den kristna lärans huvudartikel. Men hur går det då med apostlarna som ofelbara lärare i kyrkan? När vi läser det här, hur ska vi då tänka om apostlarna som ofelbara lärare i kyrkan? Den norske teologen Inge Lönning har uppfattat Antiochia-episoden så att han avvisar apostlarna som felfria och ofelbara vittnen. Apostlarnas ord relativiseras av honom och blir till människoord. Och så säger han: bevis för att apostlarnas ord är människoläror, ja, vi har ju detta Petrus i Antiochia. Och så utnyttjas denna episod, den som Paulus berättar, den utnyttjas alltså av Lönning som stöd för bibelkritik och apostlakritik. Till en, och Lönnings framställning vore egentligen inte värd omnämnande. Men nu säger han att han har, också stöd för sin mening i Luthers stora Galaterbrevets kommentar. Och vi ska gå till den och se. Luther skriver ett ord som vi förvånar oss. Det skriver Luther så här: Petrus, den förnämste av apostlarna, levde och lärde utanför Guds ord. Alltså for han vilse. Och det är faktiskt inte felöversatt. Petrus apostolorum summus vivebat et och sebat extra verbum dei. Så det, han har översatt alldeles rätt, Luther. Lutherordet. Men när Luther gör detta uttalande talar han inte som en bibelkritiker. Luther hävdar alltid skriftens inspiration. Allt vad apostlarna har sagt och skrivit, det är Guds felfria och ofelbara ord. Och aposteln Petrus är det gudomliga ordets ofelbara tjänare. Men när därför Luther säger att Petrus i Antiochia levde och lärde utanför Guds ord, ja, då är detta inte ens en tillspetsad formulering ens. Utan att av sammanhanget ser vi vad orden betyder. Och det betyder: Petrus levde fel, och som följd av sitt syndiga exempel kom han att i praktiken, i handling, ge falskt. Hans vägledning blir falsk. Paulus förklarar också själv Antiochia-tvisten i vers 18. Den rätta förståelsen får vi här i vers 18. Och Paulus talar då inte längre om Petrus, utan han sammanfattar intermezzot genom att tala om sig själv. Jag, säger han. Och så skriver han: om så vore att jag byggde upp igen detta samma som jag redan har brutit ned, då bevisar jag därmed att jag var en överträdare. Det vill säga, om jag, Paulus, i likhet med Petrus, så som Petrus har gjort i Antiochia, om jag genom ett orätt liv och orätt levande återbygger upp det som jag i min rätta lära har brutit ner, nämligen lagrättfärdigheten, ja, då visar jag därmed att jag var en lagöverträdare. Det var ju så illa Petrus hade handlat i Antiochia. Petrus hade alltså handlat mot sin egen lära och mot Guds lära, mot den lära som han själv förkunnade. Och därför stod han dömd av Gud. En kyrkans apostel hade begått en försyndelse. Han hade gett efter där han skulle stå fast. Och Petri falska praxis drog med sig ett lagiskt tvång på rättfärdiggörelsens plats. En apostels falska praxis under några dagar. Ett fortsatt sådant skrymteri måste förhindras. Evangeliet måste försvaras. Det får inte missförstås ens någon dag. Tron måste värjas och försvaras. Kämpa trons goda kamp. Ska kristendomen verkligen vara så militant, undrar man. Men det står faktiskt att vi kallas för Kristi soldater. Och vi är kallade att försvara den apostoliska läran. Men ska det verkligen vara så nödvändigt att... Och det är många som frågar: varför är ni så militant och så stridbara? Men det är nödvändigt. Det räcker inte att apostlarna stod emot den falska läran, att Paulus i Efesus avskedspredikan, att han varnade för svåra ulvar. Utan vi är, varje kristen är kallad att värja och försvara läran. Och Luther själv iakttog hur en ande av likgiltighet och slapphet gentemot falsk lära trängde in. Och strax före sin död så inbjöd Luther med Langton och några andra teologer till sitt hem. Och han gav dem då denna högtidliga varning och förmaning att stå fasta i evangeliet. Ty efter min död skall de mest framstående bröder avfalla. Så säger han till Melanchthon några dagar före sin död. Att en tid strax, ja strax efter min död, skall de mest framstående bröder avfalla. Våra bröder i tron kommer att vållas skada. Och evangeliet kommer att skadas. Och det hände också. Melanchthon som har skrivit Augsburgska bekännelsen och Augsburgska bekännelsens apologi, han avföll från den lutherska läran. Det är ju det tragiska. När Luther dog och hela lutherdomen hotades med undergång, så greps han av en oerhörd förskräckelse. Av en sådan förskräckelse att han förnekade den lära som han hade bekänt och som kyrkan bekände. Och Luther sa till en man som heter Major, en teolog. När denne Major hörde detta, denna varning, då säger Major så här: ja, men jag har inte gett efter för falsk lära. Och då säger Luther till honom: det är genom din tystnad som du är misstänkt. Om du tror som du säger i min närvaro, förkunna då också detta i kyrkan, i predikningar, i samtal, och styrk bröderna och säg emot dem som lär falskt. En lärare som är tyst, som står tyst och hör på när falsk lära framläggs, han gör större skada än en villolärare, än en villoande, sa Luther. Aposteln Paulus anger också klart att en lärare bör stadigt hålla sig vid det fasta ordet, så att han är mäktig både att förmana medelst den sunda läran och vederlägga dem som säger emot. Titus 1, vers 9. Gäller då detta ord och detta krav att försvara tron, att vara en trons försvarare, gäller det endast pastorn och predikanten och läraren? Nej, det gäller var och en kristen. Var och en som genom döpelsen och tron hör med till det heliga prästerskapet. Ni är kungar och präster. Och till det allmänna prästardömets uppgift hör att kämpa trons goda kamp. Söka att vinna det eviga livet, vartill du har blivit kallad. Du som också inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen. En sådan strid innebär att träda fram i gapet. Att ställa sig i murens öppning där muren är skadad. Där muren är skadad av de fiender som gjort en öppning i muren. Där ska du ställa dig. Du ska ställa din kropp och försvara evangeliet. Den falske profeten vill inte stå där. Han flyr. Den lejde herden. Men var och en kristen är kallad att kämpa i trons lydnad. I lydnad mot trons budskap. Och när vi har alltså läst detta kapitel och förstått det här, så förstår vi ju, vi behöver inte bli oerhört besvikna när vi läser över Petrus, när vi läser Galaterbrevet 2. Vi ser här att Petrus syndade i sitt liv, och i sina liv syndade apostlarna, det var syndiga människor, och han syndade här i sitt praktiska framträdande. Och sådant händer med kristna människor. Vi syndar dagligen i tankar, ord och gärningar, i vår praxis, i vårt handlingsliv. Men vi har en nådig och mäktig Gud. Och vi vet att vad apostlarna har skrivit, vad Petrus lär oss, han är den felfria. Apostlarna står där såsom felfria lärare i kyrkan. Efter sin efter pingstdagen står det som sådan lärare. De mottog den heliga andes gåvor och gick ut och predikade i världen. Men som personer var apostlarna svaga. Och detta syndernas synd som Petrus begick de dagarna, det var en orätt. Men som predikant står Paulus och Petrus på samma fasta mark. Och det vi kan också läsa här vad Paulus skriver i sitt brev till Korintierna, det 15:e kapitlet. Det som vi har citerat tidigare, där står det orden. Det första kor 15 och vers 11. Där står det orden. Det må nu vara jag. Ska vi titta på den engelska översättningen? Första kor 15, vers 11. Det må nu vara jag eller vi eller de andra. Alltså det må nu vara jag, Paulus, eller de andra apostlarna. Så är det detta vi predikar. Och det är detta ni har kommit till tro på. Hur står det i den engelska översättningen? Ja, fint översatt. Det ska översättas. Det är så vi predikar och det är detta ni tror. Alltså det är inte kan missförstås det här, fast det är en ordagrann översättning. När jag säger det är på det sättet vi predikar, som skulle apostlarna ha samma predikosätt. Utan det står faktiskt, det är detta vi predikar och det är detta ni tror. Alltså, Paulus och Petrus och alla apostlarna bär fram den apostoliska läran felfritt. Men vi ser här att en Guds och Kristi Jesu apostel kunde synda i sitt liv. Och så är det också med Kristi tjänare. Vi kan synda, vi syndar dagligen. Men vi har en daglig nåd. Och därför ska vi veta. Vi behöver inte pröva vad som står i Bibeln. Vad som står i Bibeln, om det är rätt översatt, det är sant och det är Guds rena och klara ord. Men alla dessa som sedan följde efter apostlarna, alla sådana lärare måste prövas. Läran måste prövas och lärarna måste prövas. Och så ska det vara på det sättet i en församling. Att församlingen och dess medlemmar bekänner en och samma tro. Allt vad som står i skrivet. Som aposteln säger. Jag tror allt vad som står skrivet i de heliga skrifterna. Och så ville jag få säga ett tack till er. Och jag ville säga till er, ni som här har lyssnat. Ni har hört Guds ord i lag och evangelium. Ni har hört Guds ord i lag och evangelium. Och ni är kallade att dela mellan lag och evangelium. Och ni är kallade att kämpa för den tro som är överlämnad åt det heliga. Låt ingen ta tron ifrån er. Det är den dyrbara skatten. Ty det är evangeliet ensamt som transporterar en fattig syndig människa från denna jämrens dal till den himmelska högtidssalen. Jag vill säga tack till er och jag vill önska er Guds frid och Guds välsignelse för dagar som kommer. Utnyttja den tiden att var och en på sin ort predika evangeliet och föra evangeliets vittnesbörd till alla människor. Och så skall änden komma.